Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Så min morfar är född i slaveri och lever än idag. Hade inte folk valt att göra det motståndet, vi hade ju varit där idag.
Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv.
Där våra obekväma samtal blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster.
Verkligen.
Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara.
Med mig Brandon.
Och med mig Nicole.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Välkomna till Checkpoint avsnitt 16!
Yay!
Och vi har en otrolig gäst den här veckan. Välkommen hit, Kitimba Sabuni!
Wow!
Yay! We are starstruck right now.
Nej men alltså, jag är det på riktigt.
Ja.
Nej men alltså, jag är det på riktigt.
Jag
har suttit i samma panel som dig flera år sedan. Jag tror inte du kommer ihåg mig. Fast jag kommer
Det här ska vi ta med.
Ja, det är riktigt fangirling här.
100%.
Ja, det är fantastiskt. Ordförande i Afrosvenskarnas riksorganisation. Du är föreläsare, organisationsutvecklare, förebild. What can you do? Varmt välkommen
hit. Författare.
Författare, när man alltså det.
Kan man kalla sig författare för att man har fått ut några handböcker?
Det tycker jag,
det
definitivt.
Tycker jag verkligen.
Ja, men schysst.
I så fall. Det tycker jag verkligen. Rapporter har väl du också författat?
Jo, sånt skriver jag.
Ja.
Välkommen.
Tackar, tackar.
Hur känns det att vara här?
Nej, jag önskar jag kunde förklara för andra hur det här är. För när man tänker sig att man sitter vid en podd kanske runt ett bord, det är lite strikt och seriöst. Men här sitter vi i riktiga mysiga soffor, tillbaka lutade.
Jag släckt lamporna, det är
ja, mysbelysning. Saknas bara en vattenpipa i mitten eller någonting sånt där. Så föreställ er scenen, det här är vad vi har. Så om vi går bort oss lite så är det, man får komma ihåg miljön vi är i.
Precis. Ja, men vi är mycket för att skapa det här safe spacet för de här viktiga samtalen. Men otroligt kul att ha dig här. Vill du, så vem är du? Vem är Kitimba?
Wow, när man får frågan så där. Jag är far. Jag är äkta make. Jag är bror. Och en brorsa. Mm. Ni vet ju skillnaden kanske. Mm. Mm. Och jag tror att för många som känner till mig så är jag en person som är engagerad i frågor som rör rasism i Sverige.
Verkligen. Jag tror att jag talar inte för mig själv när jag säger att du är definitivt en av mina största förebilder i arbetet med antirasism och mångfald och inkludering. Ja. Det är du definitivt.
Anledningen till att jag sitter här överhuvudtaget, Kitty, det är på grund av dig.
Nej, men alltså,
jag driver inte. Ja. Det här är på riktigt. Jag tror att jag satt hemma och för allra första gången tittade på jag tror att det var TV4, tror jag. Och det skulle diskuteras lite grann kring Tintin och var eller inte vara. Och det, ja, hela den där debatten som det var då. Och där väcktes en tanke bara att shit, det där är en otrolig människa som står där och låter sig inte bli bortfintad av de här frågor eller så här diskussioner som man... Ja, men det var bara så här, wow. Det där, sen dess har jag känt bara, jag måste lära mig om den här människan. Vart är han? Googla. Gick på dina föreläsningar. Sökte mig till dåvarande Afrosvenskans riksförbund. Fick möjlighet att komma in i styrelsen. Fick, alltså jag har stakat dig, bara så du vet.
Ja, men nu
the moment.
Ja, men det här är Brandon, det här är, ja, det är ju ett sätt att måla upp det. Det här är en vän till mig som sånt här, Brandon. Så det ska man veta, om vi jobbar ihop faktiskt. Men det du sa där, om det är någonting jag håller på med, så är det väl ändå precis det. Jag försöker vara en svart person som är kompromisslös kring våra rättigheter, vår mänsklighet, vår värdighet. Och i en kontext som den vi lever, som präglas av vit överhöghet och där det är så normaliserat, så kan det ibland uppfattas som att man är stridbar till och med. Liksom. Mm. Och en sak till också, på tal om det som ni båda säger, du här Nicole, du är Brandon, att när man möter människor som man ser kan sin grej, duktiga, ni poddar om de här frågorna återkommande och ni ligger rätt liksom. Det är lätt att gå fel, det är lätt att försöka vara tillmötesgående mot olika, vad det nu kan vara.
Ja,
alltså när man gör det vi gör, tror jag att man alltid kommer tilltala en minoritet mer än en majoritet.
Mm.
Så det är inte alltid man känner den där kärleken, för man är ute i den här större,
precis,
man kallar det den vita världen. Och det finns vita som också hajar det här, men som grupp så är det inte deras intressen vi företräder när vi strävar för rättvisa för oss. Och det kan bli lätt att många där ser det som, ah, vad håller de på med? Och det är det man hör mycket. Så när man sitter så här i ett safe space med er och vi ger varandra den här kärleken, det väger. Och det är det som gör att det väger över om man pallar. Men det vet ju ni pratar ju mycket om det här i podden. Mm. Jag följer er och
bara
hör det
här. Bara en sån sak, Nicole.
Nej, jag blir inte bättre.
Jag blir nyfiken på hur din resa började när det kommer till just att du kände att men nu vill jag faktiskt ägna hela min tid åt att adressera de här olika frågorna.
Ja, det där är en riktigt bra fråga. Ibland brukar jag säga så här. Brandon, han bor i Kungsängen.
Tack för det.
Kom vi hem till Brandon?
Jag bor
i... Vi grillar.
Jag är uppväxt i Kungsängen. Nordväst om Stockholm.
De enda svarta som har bott i Kungsängen.
Ja, alltså, det är vi två. Nej, men i alla fall på den tiden när det begav sig. Alltså, jag tycker alltid att jag, så länge jag kan minnas, har jag varit en betraktare av vithet.
Mm.
Alltså jag har förstått att det är någon grej, det här med vithet och svarthet, alltså i relationen, i mötet, att det var någon grej. Det var någon grej för vita också. Alltså det var inte nödvändigtvis någon dålig grej,
nej,
utan det fanns fascination, det fanns det här lite glädjen över sig själv. Titta vad vi har gjort, titta på de här svarta barnen som har kommit hit och nu går den i skolan och nu pratar den svenska och den är alldeles civiliserad. Det här är härligt, vad roligt. Eller alltid någonting. Exotisering, alla möjliga grejer som händer. Det där, så länge jag kan minnas, och jag har bott i det här landet sedan jag var 4 år knappt, så har det där, att det har funnits någon sån grej liksom. Jag menar, Du Bois pratar ju om det här, det dubbla medvetandet.
Vad sa att han heter?
W.E.B. Du Bois, en amerikansk sociolog som skrev en bok som heter The Souls of Black Folks. Alltså hur man tänker kring sig själv och hur man kommer att se sig själv genom vita människors ögon.
Ja.
Och genom den måttstocken så blir man förstås, det är ju en annans måttstock. Det kan aldrig vara lika mycket någon annan som de är. Och
exakt.
Du kommer att, och det där, den här vita blicken och den egna insikten om sig själv och såna grejer. De här grejerna har jag alltid tänkt kring. Inte nödvändigtvis på ett sätt som gör det att man blir liksom nedstämpad, deprimerad, men det är någonting i det där. Okay? Och sen var det i vårt skolbibliotek när jag gick på gymnasiet. Jag hade ju tänkt på de här grejerna. När jag gick i högstadiet kom den här filmen Malcolm X. Man gick och såg den, man bara, den där mannen, han är inne på någonting. Och sen när jag gick i gymnasiet där i ettan, så hade vi en bok i biblioteket. Frans Fanon, svart hud, vita masker. Jag bara såg pärmen, en svart man på pärmen. Jag bara, låna den här boken. Läste den och tänkte jag, vet du vad? Precis som när ni gör er podd och ni sätter ord på ens verklighet. Han satte ord på någonting. 16 bast, men allt sjönk in. Jag bara, det här behöver snackas om. Han var ju psykiatriker, Fanon. Så han analyserade psyket hos koloniserade varelser, sig själv och så vidare. Så att när vi pratar minoritetsstress idag, han pratade det då. Han var ju i Algeriet under franska, alltså den franska kolonialregimen. De, hur man säga, rekryterade honom. Han kommer från en ö som heter Martinique, som var en del av Frankrike. Kolonialvälde. Skicka honom som någon slags funktionär till Algeriet då under algeriska frihetskriget. Han flippar, vänder över till frihetskämparnas sida. Och så skriver han de här böckerna, du vet. Och beskriver hur människor kommer in på psyket i Algeriet och har smärtor i kroppen och grejer. Och beter sig helt, du vet, på alla möjliga sätt. Och de där smärtorna, de är inte, alltså de är psykosomatiska. Det är effekten av kolonisering gör att människor har fysiska smärtor. Och det är klart att sånt där händer nog, eller det händer ju som en produkt av rasism idag också. Alltså det gör grejer med oss. Så när man läser det där, man bara, wow, det där borde man prata om. Om jag kan prata om det där på ett skickligt sätt, då har man en uppgift att göra det.
Så det var tidigt, liksom, redan i gymnasieåldern som...
Ja, men precis. Jag ska säga så här. Alltså, det är klart, det är inte möjligt att många som kände mig då inte omedelbart associerar mig med sånt. Man var ju ändå 16 bast, liksom. Så det fanns ju annat att tänka på också. Och annat man gjorde också.
Du växte ändå upp i Kungsängen, som kanske är mer påtagligt där just i Kungsängen än någon annanstans. Att känna, och shit, folk tittar på oss och beter sig på helt annorlunda. Ja, men jag tänker så här, Järva till, där kanske inte så mycket. Man känner igen, ja, men det är...
Men alltså, jag levde nära in på vithet. Jag hade vita vänner, jag hade vita vuxna omkring mig. Det var verkligen en vit grej, liksom. Och sen när man blir äldre, börjar på högstadiet först, då liksom, det finns ju en bok, Why All the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria. Man börjar gravitera mot andra icke-vita. Och sen gymnasiet, då är det ju totalt chapter uppdelat. Och då kommer jag ändå från en värld där som bestod ändå av många vita personer. Och de vita vännerna man hade med sig fortsatte. Det var ändå folk som på något sätt klev in i vår värld mer än att man klev in i deras värld. Så jag har varit i deras värld och sen kommer de in i vår värld och mening. Och du vet, vi har stora hjärtan, välkommen. Men du måste komma korrekt sådär, liksom. Nej, men Malcolm X, inte för att säga att Malcolm X brukar också prata om att han växte upp bland vita människor. Väldigt nära inpå. Och jag tror att det ger en ändå en blick och en känsla för vad...
Ja, men det där är jätteintressant. Alltså, verkligen. För att det har vi också pratat om. Jag är ju mixad, så jag har ju liksom halva mig, halva jag är vit. Och just att jag har också vit släkt och liksom den. Men hur man ändå, precis som du beskriver, kan se andra och sig själv ur de vita glasögonen. Hur man kan pendla mellan att spontant se på någonting stereotypiskt. Eller liksom applicera en fördom på det första man gör. Och sen så bara, nej, men vänta nu. Nej, hur jag i alla fall aktivt måste öva på det. Fortfarande i vuxen ålder. Öva på att inte tro på de här stereotyperna. Som har blivit så inmatade i oss. Och det är ett så invant beteende. Som du säger, när man har levt i den här vita världen, så är det ju så invant. Och att man reagerar på samma sätt som vita då. Titta, han har dreadlocks! När man ser någon gå med en sån här... För du, om en hel grupp blir, inom stationstecken, rädda, ska du vara den enda som inte blir rädd. Alltså, man lär ju sig att reagera likadant.
Och så tror jag, när man har den här närheten, så förstår man också hur rasism fungerar. Som en slags strukturerande mekanism och som en slags sunt förnuft. Alltså rasistisk ideologi. Vi tror lätt att rasism är människor som hatar och vill dig ont och gör en massa grejer. Och att leva på det sättet för vita människor, det skulle vara otroligt ansträngande. Och rasism är mer finurligt än så till och med. För rasism kommer helt utan ansträngning.
Mm.
Det är en del av ett sunt förnuft. Mm. Ett sätt att se på världen som gör det liksom rimligt och allting. Och sen utövar man sin vita överhöghet.
Mm.
Ofta ganska ovetande om det.
Ja.
Och att kunna se det här, liksom, att kunna se att människor som är i grund och botten egentligen schyssta människor samtidigt har vit överhöghet så ingrodd i sig. Det är intressant.
Mm.
Och det säger något också om hur man ska adressera och hantera rasism.
Mm.
Om det vore så enkelt som att det är verkligen hatiska människor med ondskefulla planer, det vore enkelt att hantera.
Eller hur? Om alla var liksom NMR-are som springer runt med pålar, då enkelt. Hade vårt liv varit jätteenkelt.
Enkelt. Man tar en egen påle och sen så gör vi slut på det här. Men det här är annorlunda.
Ja, det är inte så, de som är det största hotet överhuvudtaget.
Så det kan bli att du poängterar rasism i en vardaglig situation och personen bara, åh gud, du har förstört mitt liv, jag blir så ledsen, du har gjort det här mot mig och hittat dit. Och det var den mest uppenbara formen av rasism som du bara säger, hej, tona ner det där.
Mm.
Men det här som vi kallar vit skörhet, white fragility och allt det där kommer från någonstans också. Så här. Men inte så konstigt heller. Det här är ett system som har byggts upp under 500 år och blivit mer och mer sofistikerat. Men jag har hört ett skönt ord. Det är ju bidragsentreprenörer. Har ni hört den?
Bidragsentreprenörer.
Ja, det var så, nice. Det är ett kreativt ord.
Verkligen.
Så till exempel Afrosvenskarnas riksorganisation är ju en organisation. Va?
Mm.
Och i Sverige är det mycket så att civilsamhället är uppbyggt kring offentliga medel som man kan söka för olika projekt och liknande.
Mm.
Sen när svarta människor gör sånt här precis som alla andra gör, då hittar man på nya ord som bidragsentreprenör. Och det är klart, de är ändå skickliga, men om man skapar såna här ord, bara ordet i sig så annars är ju entreprenör det bästa som finns i Sverige då. Men en bidragsentreprenör,
lägger du bidraget, då är det så här, då är det någonting vi måste jobba emot.
Ja, precis. Och, samtidigt finns det ju de här som tjänar riktiga pengar på offentliga medel, offentligt finansierad verksamhet där man håller på att privatisera och säljer ut allting så man kan bli rik på allt från skolor till olika typer av verksamheter. Allting är ju på upphandling nu. Det är ju riktiga bidragsentreprenörer om man så vill, men det blir aldrig den typen av diskussion om dem. För att det finns en skillnad i grupper av människor i Sverige, och det är att vita människor på något sätt är i sig själva förtjänta. De är entitled, och människor som inte är vita är det inte. Så man får liksom olika sätt att se på saker.
Ja.
Det finns ju ett politiskt parti nu som har gått ut med en motion att man ska släcka alla bidrag till etniska organisationer specifikt.
Mm.
Alla andra organisationer ska finnas, men inte etniska organisationer. Mm. På den tiden hette det att etniska organisationer bidrog till integrationen, så därför skulle vi ha bidrag. Nu heter det att vi förstör integrationen.
Just det, så var det.
Och det här är samtidigt som andra bidragsentreprenörer kan köra hårt, liksom. Mer samma typer av partier.
Mm.
Men man gör den här distinktionen.
Mm.
Och den tycker jag är väldigt intressant, just man pratar om hur svensk rasism är, ska man säga, förmedlad och organiserad kring vilka sätt att prata och tänka och se på människor legitimerar olika typer av behandling och vem som har rätt till någonting och entitled som inte är det. Där tycker jag det är väldigt fascinerande för människor som bebor våra kroppar. Vi blir aldrig de där svenskarna som med självklarhet kan ta del av om det är välfärdssamhället
och tillföra något
saker eller olika opportunities som finns i det här samhället. Nej, inte på samma villkor alls.
Men jag tycker det sätter huvudet på spiken också när man verkligen får höra många av de här större organisationerna, allt ifrån liksom Sida, Amnesty, you name it.
Mm.
Man får höra då, känner vissa som jobbar inom sådana organisationer, att jo, men det finns ju lite liksom leg workers där det är lite mixat.
Mm.
Men de som är högst upp, de som verkligen tjänar pengar, de som alltså verkligen benefit från den här välgörenheten, det är bara vita. Och det har aldrig förändrats, att den här, som du säger, både entitlement men också den här white saviorism lever fortfarande kvar. När en vit person gör det, då är det, är det fantastiskt. Och de är otroliga entreprenörer som ändå gör gott i världen.
Mm. Mm.
Och när vi gör det, blood sucking. Alltså, det är bara...
alltså,
och jag tycker kan ni säga... kan göra gott i era egna länder istället.
Jag kan säga så här, ibland så har man det nästan själv i server som händer. Alltså jag lovar, den där blicken som man pratar om, The Boys, den där dubbla medvetandet man ser på sig med en annans ögon. Det fanns en broder som hade den här postkodmiljonären. Och han var vd där. Ni minns honom, va? Ja. Jag vet inte om han är kvar.
Nej, han flyttade till Sydafrika.
Okej, bra. Nej, jag menar inte så. Jag läste vad den där broden kammade hem. Och han hade en sån här vd-lön. Alltså sån här som vita vd-snubbar har. Det var bra med cash. Jag bara, den här jäveln alltså. Komma till Sverige och bara sticka med kosingen. Han tar för sig alltså. Ja, oblyg alltså, förstår du? Ja, men ärligt talat, jag kunde inte ändå låta bli att sätta det i kontexten mot hans hudfärg. Alltså. Att wow, för jag menar, det är så här, jag vill inte vara någon slags vänster eller höger, whatever, men folk som jobbar i de här vd-positionerna, deras löner har stigit många gånger om de senaste 40 åren så där ungefär, jämfört med andra människors löner, och vi har typ applåderat det här liksom, i samhället, som att de jobbar så mycket hårdare än alla andra, jag vet inte hur många gånger mer de tjänar den arbetet. Men och sen när man ser en broder kör där leken, jag bara wow, oblygt alltså. Extra oblygt, jag vet inte varför. Mamma berättade för mig en berättelse som morfar berättade för, ingen berättelse, han berättade om sig själv, morfar berättade för henne, alltså belgarna i Kongo, där jag är född. Min farfar, han är riktigt gammal. Han är snart 100 år. Alltså. Min morfar, förlåt.
När han lever än idag.
Han lever än idag.
Oh, starkt.
Och har berättelse.
Starkt.
När han var liten, hans mamma, för kolonialism var slaveri. Alltså. Man hade sagt slaveri var dåligt, men man hade slaveri i kolonien. Mm. Hans mamma drogs ut till fälten. Man hade bomullsfält och grejer med belgarna där. Okay? Mm. Allt möjligt. Och jobbade i de här fälten med att plocka under överinseende och såna här vita män med hårt och tropikhjälm som liksom fysiskt misshandlade honom och inte arbetade. Så när han var liten, hon bar med honom och så ställde hon ner honom och gjorde det här jobbet. Det här är slaveri.
Mm.
Så min morfar är född i slaveri och lever än idag. Och jag menar, hade det inte kommit någon motstånd mot det där, för att i Europa så såg man på det där som att ja, men det är rimligt, civilisationsuppdrag och så vidare, och hade det inte varit för motståndet som vissa gjorde, och du vet, den som gör motstånd, den tar ju risker och offrar sig och så vidare, hade inte folk valt att göra det motståndet, vi hade ju varit där idag. Så någonstans har man kanske ett ansvar att göra någonting till nästa generation, och där får vi inte glömma att vi är ju afrodiasporiska, vi svarta människor som finns i Europa liksom, i Europa är fortfarande centrum så att säga, där utifrån vilken världen domineras, Europa, Europas satelliter, USA, vad det heter, och nu är vi här, och i kraft av att vi är här så lever vi materiellt sett bättre liv än större delen av världens befolkning. Och det är bara på grund av vår närhet till vithet. Hade vi inte varit här, så hade, alltså det finns ju människor på kontinenten också som vältrar sig i lyx liksom, men de är färre och de är en del av systemet. Av exploatering. Då hade vi varit där, och liksom, då har man en skyldighet till alla där också. Det går inte att komma ifrån.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Jag tänker så här, att det finns vissa skulder som man aldrig kan betala egentligen. Man har till exempel en skuld till sina föräldrar. Det kommer man aldrig kunna betala. Och föräldrarna har varit liksom coola med. Jag tror att vi har en skuld till tidigare generationer vi aldrig kommer kunna betala. Och jag tror att vi har en skuld till kontinenten som vi aldrig kommer kunna betala. Så det här handlar liksom om hur ska man bara psykologiskt hantera det här. För det här är en skuld du inte kommer kunna betala tillbaka.
Men jag håller 100. Du som sätter ord på någonting som jag tycker är väldigt starkt och någonting som många kanske inte ens vet vad det är inom dem. För jag kan verkligen också relatera till den här i tidig ålder, bara känna, delvis känna att det är någonting fel. Det är någonting fel med världen. Mm. Det är någonting som inte stämmer. Mm. Att folk inte tycker att mina föräldrar ska få vara tillsammans. Mm. Eller att min pappa blir annorlunda behandlad. Alltså det är fel. Mm. Mm. Och jag känner det in my core. Mm. Men också den här... Jag minns att jag kunde drömma om att jag hade väldigt vivid dreams. Jag fick gå i terapi för att det var jobbigt. Men jag kunde ha drömmar om att jag var på slavskepp.
Mm.
Att jag var där.
Mm.
Och jag var med och jag såg allting. Jag kunde liksom drömma om det här fruktansvärda lidandet som svarta har fått utstå. Men jag kunde inte förklara det. Varför känner jag så starkt? Varför tycker jag att det är så jobbigt när jag ser svarta dö på film?
Wow.
Det gör ont i mig som barn.
Mm.
Men att någonstans, som du säger, det är liksom det är en skuld, men det är också någonting som våra tidigare generationer har gett med oss, i oss, den här glöden, den här överlevnadsinstinkten.
Mm-hmm.
Och framförallt känner jag i alla fall i mig, det är liksom i mina gener att förändra.
Mm.
Att liksom, det var som en uppenbarelse när jag liksom såg Martin Luther King för första gången. Det var så här, det där är någonting som jag ska göra.
Mm.
Jag vet inte hur, jag vet inte när, men det är meningen att jag ska göra något sånt här för oss.
Mm.
För alla de som har varit innan oss och för alla de som kommer komma.
Mm. Mm.
Så att jag tror 100% på att det är...
Men där säger du det,
intressant.
Det fanns någon som sa en gång i FNs generalförsamling, jag vet inte vem, men det var i samband med avkoloniseringen, att frigörelseprocessen är oemotståndlig.
Mm.
Alltså man kan samtidigt låta bli att göra det här. Att, om vi kallar det betala tillbaka skulder, man kan inte låta bli. Alltså ni kunde ju chilla i era branscher, ni kan era grejer. Ni kunde bara springa runt där, mingla. Ni kan mingla, ni vet hur man gör det här.
Nätverka.
Ja, men ni kan inte låta bli ändå och föra den svarta saken framåt.
Men jag har en fråga som kanske är lite så här, tuff. Jag tycker du har berättat otroligt starkt både om liksom vad som driver dig och varför du fortsätter att göra det här. Men med det här arbetet tycker jag, som faktiskt inte alls pratas om eller som många är väldigt naiva för, det är just lite som du också sa, alltså riskerna vi tar. Vad kan det få för konsekvenser av att vi gör det här arbetet? Jag har fått en pytteliten, liksom, inte alls mycket av något jävla liksom SD-tjomargäng som tyckte jag skulle skärpa mig, för att jag var ju född här, så jag skulle sluta hålla på liksom. Men så har jag fått lite så. Men hur ser ändå din verklighet ut, som ändå är offentlig, som pratar om de här sakerna, när det handlar om liksom hat, rent hat eller backlash eller liksom?
Alltså jag har ju inte sociala medier, så folk som vill säga mig någonting måste gå igenom ansträngningen att faktiskt skriva ett mejl eller ringa ett samtal, händer det såna här grejer. Så att det är folk som är ganska fast beslutna att få någonting sagt.
Mm.
Och den typen av grejer som jag tycker jag får framförallt, det är folk som, många, om man får kalla dem så här, rasistiskt inklinerade människor. Och de menar jag sådana som är rasistiskt inklinerade, så de är beredda att jobba aktivt på det. Göra en aktiv handling, inte bara ta fördelen av det och sådär och förklara bort det. Utan verkligen så här, nu ska jag säga till den här svarta mannen. Nu ska du komma ut någon. Alltså de kontaktar och vill vara så här smarta. Alltså de vill komma med så här smarta argument, du vet, som de har läst på någon annan sajt eller någonting. Som bara, hör du, jag tycker ju egentligen, om man räknar så här, att många afrikaner, de kommer ju hit, va? Och en del jobbar, men många jobbar ju inte. Och då tänker man att i Afrika, om de hade jobbat så här många timmar, så då borde det inte vara bättre. Så här långa, så här skumma, invecklade resonemang. Och så vill de att man ska liksom ha diskussioner och samtal med dem, så där de liksom ska knäcka med sig. Jag tycker det är mest såna där grejer som jag möter. Eller så är det förstås de här, och nu bara föreställer jag mig, det här kanske är bara en onödig föreställning, lite äldre farbröder som skriver såna här grejer, så här, åk hem. jag ska inte åka hemma. Och hem. Vi har i Sverige gjort det här och det här sedan 1960-talet har vi gjort väldigt bra. Och nu så vill du åk hem. Någon bara, och det är liksom mindre resonemang med bara så här, direkt. Det är väl långt för mig. Men jag ska vara ärlig och säga, jag inte så mycket sånt där alltså, min värld. Och jag tror också att mycket av sånt där är också... det är väldigt könat. Jag tror att det är speciellt också liksom förhållningssätt till kvinnor och mycket sånt där skeva grejer. Men jag tycker mest det har att göra med säljare som vill vara smartare liksom, och vara rassar samtidigt.
Det är väl ett litet kvitto på att de måste ändå slipa på sina argument innan de tar kontakt med dig. De vet att du...
Väldigt
vem som helst som
liksom.
De kan ringa till. Ja, nu måste jag läsa på här och komma på med en jäkla bra grej. Som
men det är intressant det du säger. Alltså, för jag tycker ändå att det är mycket sånt där. Alltså. Ja. Och jag försöker alltid tänka när jag är med i något offentligt och säga saker som är genomtänkta som man alltid kan stå för. Så man inte blir en sån här som måste backa och hitta något ditt. Och då finns det alltid någon som sitter i soffan hemma och tänker... Jäklar, det där var... Nej, vänta lite. Och sen då, tänk lite och sen bör man skriva. Men också det här att jag vet någonstans hur såna här saker triggar människor. Det är synd. Det är verkligen synd hur rasism fungerar hos människor. Som, jag tror till exempel att vi som inte är vita, vi får vara här på villkor att vi inte gör något väsen av oss eller ställer några som helst krav eller någonting åt det hållet. Det är någonting som folk måste förstå.
Då tolererar man.
Ja, så det här åk hem, det är bara när du har gjort någonting som man lackar på. Liksom.
Exakt.
Annars är det okej. Okay. Det finns ju, jag såg en, jag vet inte om man nämner namnet, jag ser bara en riksdagspolitiker som var på ett tv-program här om dagen och där de pratar om invandring. Det här är en brun man som gillar att liksom kasta, det finns någon sån här självgrej han har, jag vet inte. Så han bara, ja men du vet, vi i Sverige har ju satsat på utbildning. Och invandrarna är outbildade. Varför ska vi ta emot dem så att de kostar oss pengar? Och jag bara lyssnar på den här Lena och bara säger vi? Vi? Vilka är vi? En anledning till att han kan kalla sig vi och hans liksom followers gillar honom då och säger ja, vi. Det är för att han säger de här rasistiska sakerna åt dem. Mm. Men om han hade börjat säga så här, nej, jag tänker du vet, mer som vi snackar, då hade han inte varit något vi med dem. Mm. Det finns ingen vi i det där. Så att det finns något villkorat i vår existens. Och det är det som är grejen.
Om... Så jäkla sant. Och också, förra veckan pratade vi om den här dokumentärserien Amend. Som då just pratar om liksom, amen, rättigheter och medborgarskap. Vad innebär det? Vad är liksom rättighet och vad är ett privilegium? Och just det där att liksom, som personer som rasifieras så har vi rättigheter, villkorliga rättigheter, precis som du beskriver. Men vi kommer aldrig att få samma privilegier som vita. Utan det är så här, var en snäll liten hus... You know. Men så fort du beter illa, då drar vi bort alltihopa. Yeah. Yeah. Bort med mattan, direkt flyg tillbaka. Så verkligen den, att det är liksom villkorligt på något sätt.
Alltså, mycket av den moderna rasismen bygger ju på diskurser som handlar om ni har ingen rätt att vara, ni ska åka hem. Notera också att när Europa koloniserade hela världen, då tyckte man att man hade rättigheten att gå överallt och vara överallt. Precis. Och bosätta sig till och med och kolonisera. Och nu när man har hittat ett nytt sätt att suga ut resurser så att de kommer hit, då sätter man istället upp en gräns, ni får inte komma hit. Men den där gränsen, som till exempel, det är ingen som tror på allvar att man i södra USA vill att alla mexikaner ska flytta därifrån. Men om man bygger en mur och gör mexikaners tillvaro i södra USA mer prekär, då kommer de vara beredda att jobba ännu hårdare, under ännu sämre villkor, på ett sätt som ökar livskvaliteten för vita medelklassamerikanare. Och det är samma sak med oss här. Det finns ingen som vill att vi ska försvinna. Alltså, vad skulle då hända med Sverige? Men
vem får landet att gå runt?
Just det, vi måste vara här på de här, med de här
stay
lägre
down.
Förväntningarna. Stay down. Och när vi börjar prata som ni gör i den här podden, ni förväntar er lika rättigheter och möjligheter, men inte bara det, utan respekt för vår historia, vår sociala situation, att vi inte vill utsättas för mikroaggressioner och grejer. Alltså, det där sticker sticker. Det sticker i människor. Alltså på riktigt, de här. Alltså jag tror ni vet det, eller kanske inte vet det, men att lyssna på er. Alltså det får att gnaga i människor. De bara, sitter de här afrikanerna som kunde ha suttit någonstans med uppsvällda magar och flugor
plockat och ögon
och plockat bomull och håller på och jiddrar om, vad heter det? Mikroaggression. Vad? Ja, blir. Nu får det vara nog. Alltså förstår du?
Jag fick faktiskt en intressant kommentar just om begreppet mikroaggression som ingen i det här rummet har hittat på, utan det är ju ett begrepp. Mikroaggression eller microaggression. Så jag får höra. Jag förstår, jag tycker att det liksom känns som ett väldigt aggressivt ord.
Och wow.
Varför heter det aggression? Varför är det, det tycker jag liksom känns väldigt aggressivt. För det är inte som att man har slagit någon liksom.
Nej men alltså ja, ni förstår, så att det är såna grejer, så att, och jag tror, eftersom jag var en gång på TV i somras och diskussionen handlade om statyer.
Ja, just det.
Notera att diskussionen blir endast gångbara i Sverige när de har startat i andra delar av världen. I USA pratar man om att ta ner statyer på monument över rasistiska eller generaler som kämpade på sydstaternas sida för att bevara slaveriet och liknande. Och sen var det då, ville man göra ett inslag i Sverige om statyer. Och då blev jag intervjuad från egenskap av ordförande för Svenska riksorganisation under statyn av Gustav III. Och Gustav III var ju personen som han förvärvade den här ön sen Bartholomew 1784 för att Sverige skulle bedriva handel med kidnappade afrikaner där som var förslavade. Och så frågade de mig, vad tycker du om den här statyn? Och jag sa så här, vet du vad? Jag tror att vita människor och människor som inte är vita, vi har olika positionaliteter, så vi ser på olika fenomen på olika sätt. Mm. Så kanske för vita människor fungerar den här statyn över Gustav III, som dessutom hyllar honom på olika sätt där. De kallar honom fredens bevarare och rättvisans återställare och massor av grejer. För dem, det är någon slags nationalsymbol. De känner sig upplyftade i positivt. Låt kungen stå där. För oss, det här är mannen som handlade med människor som oss som kapital. Mm. Så för oss blir det olika effekter av att se det här.
Eftersom och försökte kringgå det där förbudet som ändå eller förbudet och när man försöker avskaffa det världen runt, men han hittar någon kryphål för att bibehålla det och försöker köpa in sig via franskmännen där.
Och, menar, det betyder att vi har olika relationer till det här. Så för er, eftersom ni bortser från vår historia, vår mänsklighet, våra positioner, it's all good. Och för oss, vi ser den här historien och därför borde vi i en demokrati ha en konversation om det här.
Ja.
För att se vad vi kan komma fram till tillsammans. Vad som är bäst sätt att hantera det här. Men jag måste fråga er nu när jag är här. Om liksom, ni pratar ju om den svarta erfarenheten. Den racialiserade erfarenheten. Hur tycker ni att det tas emot av kring er? Jag menar, vi är många som älskar er. Men får ni annan typ av reaktioner? Varför pratar ni om sådana frågor? Hör det hit? Är det någonting som... Alltså, importerar ni amerikanska problem?
Den har vi hört ett par gånger. Importera problem hit som inte riktigt finns egentligen. Det har man hört ett par gånger. Sen tänker jag också att det beror på vilken bransch är det som man... Alltså jag tänker, den här branschen inom kommunikation och medier, så kan jag känna att vissa av de här frågorna, där jag kom i alla fall i kontakt med 2014, då var det så där, jag tyckte att det var så många som ville prata om det.
Nej.
Det var så här, vad menar du? Vad fan? Nej, så jobbar vi inte vi här, eller vi exkluderar ingen, vi har inga problem med det och sådär. Och sen beror det på vilka som också svarar på de här frågorna. Pratar med en lite yngre målgrupp, de är ju lite mer så här. Ja, nej, men det är sant. Fan, det måste finnas saker och ting som vi måste kunna göra bättre. Och sen när man ska själva görandet, det kanske tar lite längre tid. Men de är mer mottagliga, med sig så. Det beror på vilken generation man frågar eller får frågan ifrån.
Om jag ska vara helt ärlig, så är jag väldigt förvånad över att vi inte har fått något hat än.
Faktiskt inte.
Det är jättekonstigt. Jag trodde jag var helt förberedd när vi liksom gick live. Och jag bara, okej, brace yourselves guys. Skydda adressen. Ja, men typ. Alltså så här, verkligen redo för en storm. Men den kommer väl säkert någon gång. Men överlag har vi ju fått... Alltså det finaste tycker jag vi får höra, det är att folk säger att de verkligen antingen får enorma insikter av det vi säger och att det är så värdefullt att få höra när vi delar med oss. Att det är bara liksom, det är lightbulbs. Så det är ju fantastiskt att få höra, och på samma sätt får vi alltså, efter varje vecka så är det folk som hör av sig och antingen delar med sig av sina egna upplevelser eller att de börjar reflektera över vad de har gått igenom eller, liksom, eller bara såhär, det betyder så mycket att få höra er prata, för jag har ingen annan att prata med om det här. Så det är väl...
Ja, ja, sen har vi ju fått så här väldigt fina respons från, från vita då, som kanske lever i förhållanden med svarta, som har fått mer förståelse kring olika saker, när deras partner kanske har inte känt sig inkluderade på arbetsplatsen och försökt förklara det. Men nu när de har lyssnat på podden så har de... Så känner de så här, okej, men nu, jag tror att jag förstår mer. Jag tror, att jag har lärt mig mer. Och det känns också nice.
Det är jättefint.
Gud. Men då vill jag bolla tillbaka frågan till dig också. Men också att du, utifrån att jag tycker att du börjar med de här frågorna långt innan mig i alla fall. Jag vet inte vad det, om det stämmer för er övriga. Men då tänker jag, har du märkt av om det har funnits någon slags... Har det blivit bättre att anamma de här frågorna eller har det blivit ingen förändring alls?
Men alltså det är, jag tror det liknar lite vad som händer i resten av världen också. Så att om man pratar om rasism som ojämlikhet så växer ojämlikheten. Och den ojämlikheten är raslig i Sverige. Och det kanske är en av anledningarna till att svenskar som nation är ganska... ändå accepterar ni för den här ojämlikheten växer. För att de som får bära bördan av det är människor som inte är vita. Och det leder oss lite in på, ni vill veta om vidga normen och vad vi jobbar med där. Och det handlar om att hantera rasism i arbetslivet för att försöka få till mer jämlika utfall där. Vi släppte ju en rapport som heter Antisvart rasism och diskriminering i arbetslivet, där vi jämförde svarta och vitas löner och hur det går för en på andra sätt i arbetslivet. Fann till exempel att om man har 3-årig högskoleutbildning som svart person och är född i Sverige och jämför det med en vit person, så har den vita personen i genomsnitt 50% högre lön i genomsnitt. Och det är alltså folk som är födda i Sverige och går till skolan i Sverige, alltså man kan kalla det vi här. Eller om man tar samma utbildningsbakgrund, en vit person har 5 gånger större sannolikhet att arbeta som chef. 500% alltså större sannolikhet att vara chef än en svart person med den utbildningsbakgrunden som är född i Sverige. Så det är ju någonting här, det här har inte med invandring att göra, det är ju någonting här med Sverige, och det är det vi kallar rasojämlikhet. Och rasism handlar ju om ojämlikhet, men också sättet vi ser på världen som gör att vi tycker det här är rimligt och kan vara med och vidmakthålla det. Det är också en central del av rasism. Och där kommer det här som jag tycker, det är kanske det som jag är mest fascinerad av. Hur ser det svenska rasliga sunda förnuftet ut som gör det här möjligt och rimligt? För vi lever ändå i en tid där 99% av alla människor tycker rasism är fel. Alltså idén att människor skulle vara olika värde utifrån hudfärg, att man ska behandla människor sämre. 99% ska säga att det är fel. Och om de skulle bli anklagade för det, om ni har kallat någon rasist, så vet ni ju vad som händer. så det här är allvarliga grejer. Men du kom in på det här också, det här där, att det här skulle vara någonting importerat från USA. Vi lever ju i den här ojämlikheten.
Exakt.
Men det är faktiskt de som säger att det är importerat från USA som importerar från USA. För de tror att rasism av nödvändighet handlar om transatlantisk slavhandel och Jim Crow, rassegregation.
Exakt.
Och arvet från det. Och så tittar de på Sverige och säger, men vi har inte haft med det att göra speciellt mycket. Vi har inte haft någon rassegregation.
Du får gå på samma toalett som mig och dricka från samma kran.
Alltså har vi ingen rasism här. Alltså har vi ingen. Och det är ett logiskt felslut, för du har importerat ett sätt som rasism har reproducerat sig i någon annan del av världen. Men, alltså kom igen, rasism är ett globalt fenomen. För var en europeer har planterat sig med rasifierade människor, Australien, Algeriet... Afrika, Sydafrika, Latinamerika, så har samma sak hänt.
Ja.
Yes.
Så de här människorna importerar och kallar oss importörer. Så det här är som är fascinerande, hur man liksom med hjälp av diskussion och makten och samtalet förvirrar till och med oss själva, att ibland säga, är det här en amerikansk grej?
Ja.
Gittimer, det skulle vara väldigt härligt att få höra. Så om du hade makten, vad skulle du förändra eller vilja se
Alltså, jag kan ju bara tänka hur vi ska komma till rätta med vår situation och rasismen. Och en sak som jag efterlyser är att vi börjar använda andra kategorier. Mm. Så när vi pratar om verkligheten så gör vi det med kategorier som får oss att förstå verkligheten. Så vi skrotar här invandrare, utrikesfödda och så vidare. Mm. För det lämnar oss med total förvirring. Visste ni att sannolikheten att dö i covid-19 är 16 gånger högre om man är född i Somalia än om man är född i Sverige? Mm. Mm. 16 gånger högre. Samma fenomen i andra länder beskrivs om du är svart så är det 16 gånger eller whatever högre risk att dö. Mm. Men i Sverige, eftersom vi har specifikt den här typen av definitioner av saker, så tror vi, vad händer egentligen när man kommer från Somalia? När man sätter sig på det här planet? Eller vad är det, kulturen?
Är det något eller till kosten?
Just för att vi vägrar använda kategorier som säger någonting om verkligheten. Mm. Så istället för att jobba för rasjämlikhet så att inte folk ska behöva dö i högre utsättning för att de lever under ojämlika förhållanden och så vidare, så säger vi ska ge de här människorna kulturkänslighet eller vad det var. Eller, det skulle jag vilja att vi förändrar.
Om du fick lämna en check yourself, till vem och vad?
Okej, jag skulle lämna en check yourself till våra svarta och andra rasfjäder lyssnare. Om du någonsin befinner dig i vitt sällskap och ska prata ras eller hudfärg och känner att du håller på att glida över till att prata om invandrare istället eller oss med utländsk bakgrund, check yourself och håll språket korrekt. Prata om vita, svarta, bruna. Det är min utmaning till alla.
Mic drop.
Mic drop.
Nej, det där var en otrolig check yourself. Tusen tack Kitimba. Det har varit en ära att få ha det här samtalet med dig.
Äran är helt min.
Hörrni gänget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar. Och framförallt betygsätt, give us them 5 stars.
5 stars.
Let everyone know att Checkpoint is here to stay.
Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
Följ oss på Instagram, checkpoint_podcast.
Do it now.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Syns, hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.